Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Då var det dags igen, sektpodden med Emma Genbäck, för detta pastor i Knutby-sekten, för detta medlem, och Rigmor.
Rigmor Åberg, läkare, psykoterapeut, examen som jungiansk analytiker, men ganska rebellisk till det, inte ortodox på något sätt.
Så, bra beskrivet. Idag så ska vi... faktiskt börja med ett nytt ämne, kan man ju säga. Nu har vi ägnat ganska mycket tid åt att prata om Knutby, kristna, olika grupper och tankegångar omkring det och vad som blir sekteristiskt och inte och så vidare och så vidare. Men nu känner vi att vi vill gå vidare. Mm. Och vi har fått ett mejlbrev omkring det här. Ska vi börja där helt enkelt?
Ja.
Vi ser om jag hittar det här bara, för jag hade det här någonstans här. Och det här är en del av ett brev då som en läsare eller lyssnare har skrivit till oss. Jag har blivit nyfiken på vad du, Rigmor, vet om frimurarna, för jag har förstått att du är insatt. När jag jobbade i Svenska kyrkan var alla manliga präster med i frimurarna. Det skapade en osäkerhet. Punkt, punkt, punkt. Ja, det här är ju ett ämne för mig som är... Jag kan inte mycket om frimurarna, men jag vet att du kan en hel del, så...
Hur mycket visste du om frimurarna innan jag började berätta nu här idag egentligen?
Alltså, inte mycket. Man har ju sett filmer om olika ordnar man har. När man var växte upp så såg man de här, jag är uppväxt i Göteborg, då såg man de här olika ordnarna som fanns ändå. Man kunde se namnet på olika byggnader och visste att det fanns liksom lite så här hemliga sällskap för män och sådär. Nej, jag kan inte mycket om det alls. Man vet att många högt uppsatta män med makt ofta är med i sådana här olika ordnar och sådär. Hemlighetsfullt. Man vet inte så mycket om det och så vidare. Ja, så spännande. Mm. Vart börjar vi någonstans?
Nej, men vi kan ju börja där. Varför vet jag så pass mycket som jag gör?
Ja.
I nutid så... Ja, dels är jag ju som en ubåt i den här åldern, att jag har rört mig under ytan i hög grad. Till exempel genom att mina patienter och klienter och nära vänner har anförtrott sig till mig, och ibland även när det gäller manliga ordnar som är medlemmar i och hur det går till där. Och eftersom det också finns numera mycket forskning runt frimureriet till exempel, som väl är den största manliga orden här i Sverige och i världen överhuvudtaget. Jag tror att man räknar med att det finns runt 14 000 medlemmar i Sverige. Mm. Och tittar man på England eller Storbritannien, där de första frimurarordnarna uppstod i London 1717, men i Edinburgh sägs det betydligt tidigare, så är det hundratusentals medlemmar. Mm. Och över hela världen så räknar man med att det finns kanske 6 miljoner frimurare. Så det är en stor och betydande rörelse faktiskt. Mm.
Mm. Jo, jag har förstått det när vi pratat. Det är ganska stort i förhållande till vad man kanske vet om det, om man säger så.
Mm.
Men jag tänker på det, för det som man tänker på första, tror jag, han, när man hör om det här, det är att det är hemlighetsmakerier, att det är liksom hysch-hysch omkring, man får inte berätta, och de har konstiga riter och så vidare. Och sådär.
Låt mig börja tidigt i livet. När hörde jag talas om frimureriet först? Jo, men i Örebro där jag växte upp då, så fanns det liksom vissa byggnader. Det fanns slott mitt i Svartån, och mitt emot slottet på andra sidan bron så låg frimurarlogen. Ett vackert stort hus med en restaurang och en altan med uteservering på somrarna. Och när man är liten så, jaha, slottet, frimurarlogen, kexfabriken, Nikolajkyrkan, det var de stora monumentala byggnader. Jag tänkte inte mer på det. När jag förstod att frimurare var något speciellt, det var när en vän till mig, vi var i tonåren båda två, och han sa en dag till mig så här, så sa han att han ville berätta något, men på villkor, han ville att jag lovade i förväg aldrig säga det till någon.
Vad svarade du då?
Jo, men jag sa ju det, ja, jag lovar det, som man gör till en vän. Men det är konstigt när någon ber en, det här får du inte säga till någon, som jag nu tänker berätta för dig. För då blir man ju liksom ofrivilligt bärare av en hemlighet som man inte vet var den kommer in. Man får ingen chans liksom att säga nej. Eller jag kände så i alla fall. Och så berättade han att hans pappa hade alkoholproblem. Han hade blivit alkoholist. Och så berättade han att hans mamma hade bett pappan att gå med i frimurarorden. Därför bröder hjälper varandra. Och så brast den här killen i gråt, och så sa han, åh, jag ångrar att jag sa det här, jag fick inte säga det, det är så hemligt. Och sen torkade han sig om näsan och torkade sina tårar och sa, fast det känns inte så farligt som jag trodde.
Nej.
Så han hade väl lättat sitt hjärta.
Ja.
Och det här är första gången jag berättar om den här historien då, som hände för 55-60 år sedan någonting.
Ja.
Men då förstod jag att bröder hjälper varandra. Frimurarbröder hjälper någon som har det svårt. Kände jag igen ifrån frikyrkan. Man hade till exempel, förekom ingen alkohol inom frikyrkan på den tiden, därför att kanske i solidaritet med så kallade omvända syndare, alltså den som hade haft problem med spritdjävulen, som det hette. Det här, den svenska frikyrkligheten uppstod ju samtidigt med nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen. Just det. Så det var ju liksom en folklig rörelse som uppstod. Ja, sen tänkte inte jag mer på det. Men sen gick det ju åren, och jag begav mig till Zürich för att utbilda mig till jungiansk analytiker. Och jag hade ju läst Jungs verk, jag kunde det typ utan och innan, men som sagt, som jag sa, tror jag, i tidigare avsnitt, jag kunde börja på sidan ett när jag hade kommit till slutet, för jag förstod inte, men jag visste att det här skulle jag vilja lära mig förstå. Men då var det ju alldeles uppenbart att stenen, på tyska Stein, hade gett stor betydelse för Jung. Jag kollade nu på Erinnerungen, hans självbiografi som gavs ut efter hans död, och då står Stein 130 gånger nämnt. Och då förstår man, om man i en självbiografi pratar om en sten 130 gånger. Och han beskriver till exempel hur han i sin barndom satt på en sten, och så började han leka med tanken, är det jag som är stenen som en pojke sitter på, eller pojke jag som sitter på en sten. Så för honom, i den här symboliken som Jung har liksom rört sig runt, om att det finns två jag inom honom, så var stenen en slags symbol för det här andra jaget. Och sen så är det den här, han bygger sitt torn, ser ut som en liten leksaksborg nästan, vid sjöstranden i Syrisjön. Så berättar han i sin självbiografi då att nu skulle han ha en mur och en sten, och han behövde en hörnsten. Men då kom ju stenhuggarna med en stor kub istället. Och det var en stor kub i sten, och då hade säger han att byggaren, byggchefen eller arbetsledaren sa, det där är fel, den får ni ta med er tillbaka. Mm. Men då förstod Jung att det var ju den stenen som var menad, och så mejslade han ut på den här stenen. Mm. Och nu är det så att det här talet om stenen och hörstenen, det kan du ha hört talas om ifrån.
Ja, jag känner ju igen betydelsen av sten, eller användningen av stenen som en symbolik från Bibeln.
Ja.
Både utifrån det att vi ska vara byggstenar i Guds liksom bygge, där vi ska vara ett heligt prästerskap som ska byggas upp tillsammans. Jag känner också igen det med hörnsten, därför att det används också som en symbolik för Jesus, som är den slutliga hörnstenen som ska komma på plats för att allt ska bli liksom fullbordat och så vidare. Så absolut. Men då,
Redan i Jesaja vill jag tala om, så den finns även i Gamla testamentet och i judendomen, den här symboliken runt den här stenen.
Mm.
Och då är det så att stenen är ju grundsymbolen i frimureriet. Därför frimureriets hela symbolvärld och metaforspråk är hämtat ifrån byggnadskonsten.
Mm. Mm-hmm.
Så ursprungligen var det så, om vi går till, nu går vi över från min historia till frimureriets historia.
Ja.
Och då var det så här att under medeltiden, när folk kanske inte kunde skriva i allmänhet, så kunde de bygga broar. Sen romartiden kunde de bygga broar som håller än idag för biltrafik.
Mm.
De kunde bygga kupoler, alltså över sina heliga tempel och kyrkor och så vidare. Bygga, och du kan ju tänka dig, hur bygger man en kupol där man till sist sätter slutstenen i toppen så att alltihop håller och håller ihop.
Ja, en fantastisk ingenjörskonst redan då.
Ja, det var ju inget som kofösarna och skogshuggarna här uppe i våra trakter behärskade och ute i obygderna, utan då var det som vandrande byggsällskap där man hade lärlingar och man traderade det här, och så blev man duktig och betrodd, och så kunde man till och med bli mästare.
Mm.
Och så fanns det en arkitekt som hade planen i sitt huvud och i sin ritning för hur det här skulle gå till. Och du kan ju tänka dig då, om man hade fått uppdraget att bygga en katedral, och nu pratar vi medeltid, så var det jätteviktigt att man inte fick med någon spillevink som sa, det här kan jag, utan att kunna.
Mm. Oh, yeah.
Så de hade utvecklat ett slags sätt att testa om den ena eller den andra, och hur långt den var hunden, genom små tecken, kanske med händerna, när man hälsar på varann, något ordval, eller så hade de som ett kodspråk, nästan med lösen. Då visste man, den här personen är betrodd. Han kanske kommer från Italien eller pratar franska eller tyska, men vi kommer att kunna jobba ihop, för vi kan samma
konst
och bygga.
Mm.
Och sen kanske skrivkonsten kom i fatt och så vidare. Och nu kommer vi fram till 1600-1700-talet. Och då var det ju så att kyrkan hade ju i århundraden lagt locket på. Man fick liksom inte forska om vad som helst, därför att kyrkan bestämde hur världsbilden ser ut, att solen rör sig runt jorden typ, och jorden är platt, och hur skulle det bli om man började som Newton titta på ljuset och ljusbrytning och räkna ut med stjärnor, och att det kanske är på det andra sättet, det kanske är tvärtom, det kanske är jorden som snurrar runt solen och planeterna och sådär. Så att, men då riskerade man någonting om man började prata på det sättet. Så att de behövde något lite hemligt sällskap där de kunde experimentera med alkemi, som kanske var början till kemi, men som också på ett symboliskt sätt kanske handlade om att försöka skapa någonting i den här lilla retorten och försöka imitera Guds verk. Och alltså, om vi tänk ner, han kallade ju alkemisterna för lortkokare, för att det var nog både det ena och det andra ganska konstiga saker som de kunde hälla i, och så kikade de och värmde och kikade och värmde och hoppades att det skulle kristallisera en visesten eller en läkemedel som botar allt, eller rent av en liten homunkel Lucullus som är Faust, som faktiskt Goethes Faust, ett skådespel som handlar om alkemi.
Ja. Och där gjorde man en hemlighet för kyrkan. Ja, förstått rätt.
Det här var riskabelt. Mm. Ja, för det här kunde räknas som kätteri. Mm. Liksom. Mm. Och det kunde, då kunde man bli utfryst eller värre.
Mm. Mm.
Bestraffad. Mm. Men då liksom köpte man in sig i det här fackförbundet för frimurare. Och så sakta men säkert så tog man över som en slags intellektuell variant. Och så kom det här symbolspråket, som man tänkte sig en gud, men man tänkte sig guden som en skapargud, som en slags arkitekt som har ritningen för världen.
Mm. Och så du menar att man förde ihop de här ingenjörerna med alkemisterna?
Och bygga murarna.
Ja, murarna, frimurarna, ja. Det kommer murarna från.
Ja.
Ja, så att de tillsammans.
Ja, jag tror inte det var så mycket tillsammans. Nej. Utan jag tror att de här intellektuella symboliska frimurarna, de tog så småningom över de ursprungliga hantverkarna. De kunde, lärde sig väl kommunicera på annat sätt när man var framme vid 1600-1700-talet.
Men det är därför det heter frimurare idag då?
Ja.
Det kommer ända från att det var från början.
Mm. Ja.
Intressant.
Mm. Ja. Och så var det då så att genom att de hela tiden hade det här lilla experimenterandet och våga tänka nya tankar och pröva nytt och så vidare, så blev de ofta subversiva eller prövade tankar som etablissemanget inte gillade.
Mm. Mm.
Så att när franska revolutionen bröt ut och man började halshugga kungar och adliga och så vidare, så sägs det att det var frimurarloger där de här idéerna hade fötts, att man ville göra något helt nytt. Men franska revolutionen spårade ju ur, som revolutioner brukar göra.
Mm.
Men just det här att man i hemlighet är i någonting av opposition till etablissemanget, och då också till kyrkorna förstås.
Mm. Mm. Men då kan man ju säga att början av frimurarna, det ändå var något positivt i den märkelsen att det fick världen att faktiskt utvecklas.
Ja, de menar ju det.
Ja.
Och den här perioden brukar kallas upplysningen, till skillnad från den så kallade mörka medeltiden då.
Mm.
Men upplysningen var just en önskan att kunna tänka Voltaire till exempel. Mm. Men sen när man började kunna bygga fartyg och börja emigrera och upptäcka, som det kallades, med flytta i alla fall till Amerika, så är ju många av de tidiga grundarna av Amerikas förenta stater frimurare.
Mm.
Har du sett en dollarsedel?
Ja, det har jag gjort.
Vad ser du då?
Ja, jag har faktiskt den på bild här som jag kan ta fram. Och bland annat, är det något märkligt på den som jag förstår att du är ute efter?
Nej, jag är inte ute efter något. Jag undrar vad du tycker.
Ja, jag är ute efter. Tänker. Jag tänker i alla fall att det är lite märkligt att det är en pyramid på en dollarsedel. För Egypten, vad jag vet, ligger ju inte i USA i alla fall.
Om du tittar på pyramidens topp, ser du någonting där?
Ja, där är det ett upplyst öga.
Mm. Det allseende ögat. Mm. Det enda ögat. Och det här är så karaktäristiskt då för frimurarna, att pyramiden liksom symbolvärd från vad man trodde och har tänkt sig att fornegyptisk kultur, fornegyptisk religion har stått för, det är del av frimurarnas andliga tankevärld. Och här kommer någonting, den här ambivalensen som vi redan är inne på, att det finns många olika ordnar. De kan ha liksom ganska fristående, verkar det som, förhållande till varandra.
Mm.
Och i en del fall så kan man läsa att ja, men det är vi på kristen grund. Har du sett det när du tittade igenom de här materialet jag gav dig?
Ja, men precis. Det är genomgående är att det ändå är ganska mycket religiösa både symboler och tankar.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Och mycket går ju tillbaka till en gud och det, som att det ska vara monoteistiskt och det ska vara och så kommer Egypten in också i det hela då. Ja, berätta och förklara.
Ja, det är det som är så kul, det är så spännande, för att de tycker om de bibliska berättelserna som är ju liksom en gemensam skatt avrättelser som vi har i västerlandet.
Ja.
Och då är det ju så att kung David är väldigt betydelsefull. Mm. Och hans son, vad hette han?
Salomo.
Salomo.
Mm.
Och då var det så att...
Det här är ju bibliska personer för den som inte kan Bibeln då.
Ja, det här är bibliska personer. Verkligen.
Ja.
Och då är det så att det fanns ett tempel i Jerusalem.
Mm.
Men det templet revs av kung Nebukadnessar. Och i den babyloniska fångenskapen så fick Israels barn, folk lämna sitt hemland och så vidare.
Mm, mm, mm.
Men när de kom tillbaka så ville de bygga upp templet igen.
Mm.
Och då finns det en berättelse i första konungaboken om kung Davids vän Hiram som var kung i ett grannland. Och hur han och Salomo hade ett utbyte med varandra. Så han skickade ett utbyte med byggnadskunniga och material.
Mm,
ja,
mm.
Och nu kommer det igen.
Mm,
så det andra templet, det byggdes av Hiram.
Mm.
Och det var kung Salomos projekt.
Mm.
Men sen vet vi ju då att enligt Josefus, men också de romerska historikernas berättelse, att år 70 i vår tideräkning då, så revs, förstörde romarna det andra templet.
Mm.
Och nu kommer vi tillbaka till frimurarna. För de i deras myt, i deras berättelse om en målsättning, så handlar det också om att bygga upp det tredje templet. Ett nytt tredje tempel i Jerusalem. Och jag har förstått i efterhand att Jung, jag menar hans farfar, han var stormästare för hela frimurarorden i Schweiz.
Mm.
På sin, och han hette också Carl Jung och han var också läkare. Men Jung har aldrig berättat om ifall han var medlem och frimurare. Men det är ju så mycket i Jungs psykologi. Motsatsernas förening, att allting har en motsats som bland annat symboliseras av de här två pelarna i frimurarnas stora sal. Och det svartvit schackrutiga golvet är alltså vitt och svart. Alltså det här med kontrast och motsatser.
Mörker och ljus.
Mörker och ljus. Mm. Och sen att Jung höll på med alkemi som då också är del av den här, alltså en del tänker sig att alkemin är förutsättningen och grunden för det som vi kallar kemi idag. Kemi.
Mm.
Läkemedelsindustrin och kemiindustrin. Medan andra tänker att alkemin handlar om en inre förvandling, en förvandlingsprocess inom människan, och ser det här mer symboliskt. Och sen så har vi ju detta med Lucifer som Jung återkommer till hela tiden, att Lucifer betyder ljusbringaren.
Mm.
Men vem är Lucifer också?
Ja, i, om du läser om i Bibeln så är Lucifer ett namn för djävulen. Men också då, som du säger, ljusbringare eller ljusbärare, därför att han var ju den där ängeln som föll och blev djävulen.
Mm, han var en fallen ängel.
En fallen ängel, ja. Och hans namn var ju Lucifer som...
Ja,
som ängen. Mm.
Och det är det här som är som frimureriets tankevärld. Alltså det är som att när de abrahamitiska religionerna talar om att man går ifrån Moses och hans folk går över Röda havet.
Mm.
Och då är det slut med guldkalv, symboler, bilder. Nu är det texter. Det är de...
Just det, då kommer stentavlorna.
Ja.
Lagen och budorden och allt.
Ja, inga bilder, inga symboler, inga ritualer på det gamla sättet. Det lämnar vi på andra sidan Röda havet i Egypten. Men det är som att frimurarna vill ha en fot på varje sida.
Ja, just det. Och där kommer Egypten in. De vill behålla det, symbolspråket och ritualerna och allt det där. Men ändå ha också en fot i den nya tiden.
Ja,
kan man säga så?
Ja. Ja, så kan man verkligen säga.
Mm.
Och ju längre, i Sverige har vi tydligen bara 11 grader.
Mm.
För att man får liksom lära sig att vara med om invigning på invigning på invigning.
Mm.
Men när man är på de lägre graderna så har man ingen susning om vad som sägs och vad man får vara med om i de högre graderna. Och ju högre upp i graderna man kommer, desto mer anses man mogen att veta och förstå. Och då kommer det här med pyramiderna och obeliskerna. Om du tittar i västvärlden så har vi en massa obelisker. Det var väldigt fint om man kunde få en riktig obelisk ifrån det riktiga Fornegypten. För de hade obelisker och Cheopspyramiden, den hade på sin topp en guld. Toppen av pyramiden var av guld. Och då vet du hur det är när solens första strålar går upp, så ser vi dem först i trädtopparna, eller hur?
Ja.
Och sen efter en stund så ser man dem nere där vi befinner oss. Och kvällens sista solstrålar så ser man dem också i trädens topp, eller bergstopparna, innan, efter att den har försvunnit hos oss. Och så är det, så att solen, som i Fornegypten var Horus, solgudens öga som ser ut över jorden och skapelsen och mänskligheten. Den träffade först människornas ögon som en reflex av guldet.
Och då kommer vi igen till seden som vi pratade om förut. Med pyramiden med ögat som strålar.
Sedeln.
Eller sedeln.
Dollarsedeln.
Dollarsedeln, vad sa jag?
Ja, du sa sedeln.
Ja, jag sa det. Ja, sedeln. Ja, sedeln. Ja. Precis.
Då är vi där.
Ja, då är vi där. Och anledningen till att den då så finns på dollarsedeln är för att det var frimurare som tog med sig det.
Alltså, de har funnits på viktiga positioner och haft ansvarsfulla positioner i många samhällen i västvärlden. Och det som har varit märkligt då och knepigt, det är ju att utomstående har svårt att veta. Men de har behållit till exempel den här riten, ritualen ifrån de ursprungliga byggarmurarna. Att de kan göra små tecken. Men de tar med varandra i hand, så kan de sätta sin tumme kanske mellan knogarna på ett sätt som... om jag inte reagerar, för jag fattar ingenting. Men den som också är en broder vet. Aha.
Men jag tänkte också, när du säger det här med hierarki och att den som är i botten vet inte riktigt vad som händer i toppen och så vidare. Jag tänker, vi är ju trots allt sektpodden vi pratar om nu då. Och då tänker jag att hur kan man säga att frimurarna är en sekt? Det här är ju någonting som jag känner igen, att den som är lägre ner vet inte riktigt vad som händer i toppen och sådär, man strävar dit och det är lite, det är hemlighetsmakeri och allt det här. Men sen så kan vi också höra att det finns mycket gott.
Verkligen.
Alltså, hur tänker man?
Frimurarbröder skulle bli väldigt ledsna på mig om de hörde mig säga att de är del av en sekt. För det är de verkligen inte. Men jag tänker så här, vi människor, vi vill bilda föreningar på olika sätt. Och när man bildar en förening eller ett intresse, en intressegrupp, så avgränsar man ju sig från resten av omgivningen som man tillhör. Och då tänker jag så här, som på ett bilbatteri till exempel, vilket batteri som helst, men vi kan ta bilbatteriet för det är stort och rejält. Så är det ju en plus och en minuspol. Och det är för att man får ut energi av den här batteriet, därför att plus och minus åtskiljs av en halvt genomsläpplig membran. En semipermeabel membran. Om du tänker dig att den istället är helt tät, så plus och minus har ingen kontakt, då får man inte ut någon energi ur det här.
Händer ingenting.
Det händer ingenting. Och om man jämför det här med en sammanslutning som en församling, eller i det här fallet en manlig ordenssällskap. Om det skulle vara helt tätt, då skulle det inte komma in några nya medlemmar. Och du skulle inte heller få ut någon påverkan eller påverka samhället i stort. Då skulle det liksom bara själv dö.
Ja, stagnera skulle jag precis. Ja.
Och motsatsen då, om man ska säga så här, nej men vi tar bort den här mellanväggen helt och hållet, vi har inte det. Men ett bilbatteri utan den där skiljeväggen, det får inte ut någon energi av det alls, och dessutom stinker det. Det bara liksom geggar ihop sig. Så att jag tänker mig att det är så, vi människor är sociala varelser och vi har olika intressen, och när vi finner varandra så kan man bilda en klubb, en förening, en orden. Och samtidigt så är vi, det har vi ju sett när vi har pratat om Knutby och andra exempel på, att det finns en frestelse i ett slutet sammanhang att de som sitter på toppen, de som vet mest och har kontroll, de kan frestas och använda sig av den här organisationen på ett sätt som medlemmarna i den stora bodyn, som inte är lika högt upp i den här hierarkin som det handlar om, som de inte klarar över.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, och jag tänker ju, det jag har med mig som lärdom från min tid, det är ju att makt korrumperar.
Ibland.
Ja, men jag tror i ganska många fall. Jag tror få människor, tänker jag i alla fall, som verkligen klarar av makt och hålla en jämn nivå. Liksom. Eller jag tror att man måste minst vara väldigt, väldigt, vad ska man säga, väldigt medveten om att det är lätt att hamna i fel. Att det blir liksom väger över åt det ena eller andra hållet när man håller på med makt. Och då tänker jag, i sådana här sällskap så är det ju verkligen människor med makt, och så blir det dessutom kanske inte så mycket insyn och hemlighetsmakeri. Är inte det en bra grogrund för att det skulle kunna bli fel?
Ja, men ideologin är samtidigt att göra gott, att mogna som människor. Alltså, de har oftast, de beskriver ofta också känslan av att vara i en sån praktfull miljö. Om du tar Båtska palatset, det finns i alla fall bilder nu och tillgängliga. Alltså
det är ju fantastiska.
Det är värre än stadshuset och kungens slott.
Otroligt vackert.
Ja, otroligt vackert gjort. Och det är klart att det förhöjer att vara med i det. Sen kan du inte heller kanske gå och knacka på och säga jag vill bli frimurare, tack. Utan du blir tillfrågad. Men sen så är det ju då en skillnad mellan frimurarna, de klassiska frimurarna i alla fall, och till exempel sekter som Knutby och så vidare. Det är ju att det är barnförbjudet och kvinnoförbjudet. Fruarna kan komma ibland till sammankomster och så, för de som är gifta. Men annars är det ju bröderna. Och sen är det så här, tänker jag, för att hänga med lite grann på dig här, med riskerna då. Eller våran lyssnare som undrade, vad gör prästerna här i kyrkan? De går iväg till frimureriet.
Ja, hon känner en oro för det. Hon tycker att det känns märkligt.
Ja.
Får man en upplevelse av.
Ja, därför att det är en hemlighetskultur. Och för oss som är utanför så saknas ju information. Och man har så att säga ett informationsvakuum. Vad tror du händer då?
Ja, då fyller man ju det.
Då fyller man ut det.
Och det blir lätt konspirationer. Och
ja, men många får onda aningar och undrar, vad är det där? Och andra tänker, nej, men det är något läckert och härligt. Men man liksom fyller ut det med sina egna fantasier.
Ja, och det blir ju spännande. Allt som man inte vet allting om, det blir spännande.
Det kan bli spännande. Ja. Men ett problem då som jag har tänkt på, det är ju att det finns så många frimurare. Men tänk om jag är frimurare och jobbar inom rättsväsendet, inom domstolen. Man liksom svär ned till att lojaliteten med bröderna i min orden ska gå före. Och då hamnar man ju i en lojalitetskonflikt. Hur skulle det vara om jag var ett justitieråd eller om jag var en domare och så ser jag min broder som är kanske åtalad eller som är advokat, och då föreställer jag mig att här kan det bli komplicerat.
Ja, det, om vi återgår till den här mejlfrågan, så är, måste det bli en konflikt för präster.
Ja, och det har vi ju fått höra om.
Ja.
För det finns avhoppare.
Ja, ja.
Så måste jag fråga dig, Emma. Om jag säger så här, Kenneth Adolfsson, då nickar du. Mm. Du ser glad. Känner du honom?
Mm.
Hur?
Jag känner honom från Knutby. Tiden där. Dock flera år sedan. Men ja, jag känner honom.
Mm. Var han medlem?
Mm. Han var medlem i Knutby.
För att han har också berättat, bland annat i en intervju med Ruben Agnarsson som ligger på nätet, ser jag, där han har berättat att han var frimurare upp till sjätte, invigd till sjätte graden i en loge i Karlstad. Och så berättar han om varför han valde att lämna.
Mm.
Och det finns också en man, en norrman som heter Roger Åse, som har till och med skrivit en bok om, han var invigd ända till nionde graden.
Mm. Mm.
Och Norge och Sverige har haft likartat, haft liksom samma grund. Det finns ju, som jag antydde, olika frimurar, orden, kulturer.
Mm.
Och Sverige och Norge har, men svenskarna, de moderniserade delvis frimurarorden för en 40-50 år sedan, men det gjorde inte Norge, så det är lite skillnad här också hur man håller fast vid de här riterna och symbolerna. Men vill man då ha den liksom kritisk syn på varför någon som har varit med och så pass länge och hur de upplevde att lämna, då kan man lyssna eller läsa.
Ja, för när man läser deras så får man uppleva att de i alla fall tycker att det här är lite sektliknande. Men det är som du säger, det är olika. Och framförallt det jag tänkte på när jag läste den utifrån också den här mejlfrågan är ju att som kristen så måste du på något sätt, du får ändå frågan om du, att du ska, kan du gå över till våran religion, nu är jag inom situationstecken då, inom orden, och lämna din gamla.
Alltså de,
det finns ju ändå den frågan, ja, ställs ändå.
Den får man redan, den frågan får man redan vid inträdet tydligen. Ja. Och svaret antecknas, men svaret har inte betydelse för om du blir accepterad.
Ja, just det. Men det antecknas ändå och du får ändå frågan. Och,
och både Roger Åse och Kenneth Adolfsson har ju båda haft sekreterarfunktion inom sin orden. Så de har sett de här protokollen och själva svarat på det. Och de beskrev ju att de har sett präster i, till och med prästkragen och alltihopa, säga att ja, jag skulle överge min religion för frimurarnas religion. Mm. Och ja, men det svaret finns kvar där.
Mm.
Ja. Men om man vill, jag tycker också det är så intressant, för nu finns det mycket forskning gjord om frimureriet i stort på ett liksom sakligt sätt.
Och
då kan man läsa en docent eller professor som nu är tillbaka i Göteborg, han har forskat i England också, som heter Önnerfors.
Ja, just det.
Och jag brukar läsa hans vetenskapliga artiklar, och de är lärda och de är insatta och de har en neutral eller positiv inställning till frimureriet. Han talar om ett kulturutbyte som har skett under århundraden, transkulturellt, transnationellt, och där frimurarna liksom inte har begränsat sig till de nationella gränserna.
Mm. Och det är väl någonting som är positivt att man forskar, för då det är ju att ha insyn åtminstone så mycket det går då. Och så länge man har, jag tänker det, när det gällde Knutby så behövdes det ju att lampan sattes på så att det avslöjas. Och det krävs ju kanske
här. Du gör en gest med dina händer.
Att,
vad betyder den gesten?
Ja, men att lampan sätts på, att ljuset sätts på.
Ljuset,
ja, ljuset som sätts på. Och då tänker jag att det före, kanske, då kan man förebygga att det blir för slutet och för hemligt kanske. Jag tänker bara högt här. Men.
Men här kommer man då, när det gäller frimureriet, till en komplikation. Därför frimureriet bygger inte på, som i frikyrkan, på förkunnelse och liksom att man har en karismatisk kanske ledare eller en präst som Gösta Berling som är medryckande. Utan det bygger på symboler och ritualer.
Mm.
Och de här ritualerna, det är tänkt att det ska vara en överraskande upplevelse, en emotionell stark upplevelse för frimuraren som går från ett stadie symboliskt till en högre upplysning. Man går, hela utvecklingen för en frimurare, den, om man tänker sig att det också är en inre utveckling, så handlar det om att de beskriver som en vandring från något mörkare till allt mer ljus, alltså allt mer upplyst. Men upplyst både dag och natt. Därför precis som solen lyser upp på dagen, så finns månen, eller Lucifer, som Venus har ibland jämförts med planeten Venus, eller stjärnan Sirius i Egypten, liksom, att det är ett ljus som finns i natten. Och då är man ju där igen. Det är som yin och yang. Det finns ett ljus i mörkret, och det kan finnas ett mörker på det sättet att en begränsning i det här upplysta som alla delar. Så de har...
Kan man säga att inom, för jag tänker som inom kristendom, eller ja, många religioner i alla fall, så finns det någon väldig skillnad mellan mörker och ljus, gott och ont. Men det känns som att inom ordnarna så handlar det, behöver inte mörker vara negativt.
Nej, men det är väldigt tydlig gräns. Därav detta schackrutiga, svart, vit, rutiga golv som alltid finns i frimurarnas sal. Och där det ska vara liksom tydligt svart eller vitt. Så att de har det här med dualiteten väldigt, det är väldigt viktigt för dem. Men de säger samtidigt, som du är inne på, att den ena verkligheten förutsätter sin motsats. Och att man på något sätt ska få ihop den här balansen eller dualiteten i någonting tredje.
Då tänkte jag på, för vi har ju tittat lite grann på olika symboler som används, och har du visat mig, nu kommer inte jag ihåg vad den här, nu visar jag dig, nu kommer jag visa dig med en bild här. Vad heter den där?
Ja, det är, nu säger jag ordet, det är Baphomet.
Baphomet. Ja. Och då får vi förklara för lyssnarna att Baphomet är ju alltså en skapelse. Eller ska man, beskriv du som har bilden framför dig.
Det är en symbolisk gestalt som är både manlig och kvinnlig. Baphomet har bröst som en kvinna, med en skägg som en man, och ett djurs ansikte, nämligen en get. Och horn, som är, och vem brukar man säga är behornad?
Ja, det är hinhåle.
Ja, precis. Men vingar som en ängel eller som en demon. Och Baphomet avbildas då alltid med någon slags brinnande kalk som utgår ifrån huvudet, ungefär från fontanellens plats. Och sen, alltså Baphomet håller sin, vad blir det, högra hand pekande uppåt. Och sin vänstra hand pekande neråt. Och det här symboliserar en text som brukar kallas tabla smaragdina. Alltså smaragdbordets text. Och där den är ganska lång, men den här liksom mest berömda kärnan i det hela, det är det som Baphomet här pekar på. Att det som är ovan i höjden, det som är i det himmelska, liknar det som är här nere, här i det jordiska. Och den här gesten, har du sett några filmer av Stanley Kubrick?
Jo, men det har jag gjort.
Har du sett den här skräckfilmen The Shining?
Jo då, var ett tag sedan, men den har jag sett.
Kommer du ihåg vem som spelar den här galningen?
Ja då, Jack Nicholson.
Om du tittar på slutscenen, så kommer de in i det här hotellet som, där allting har utspelat sig, och så slutar det med en bild av en stor fest som fanns i verkligheten 1921, en nyårsfest tror jag det var. Och där står Jack Nicholson i centrum, han liksom är inklistrad på något sätt bland de här personerna från förr då, festklädda. Och vad har han för gest? Precis samma gest som Baphomet. Och så gör ofta Kubrick, att han leker med symboler som vore han invigd.
Jag ska säga, var han frimurare?
Det vet vi inte.
Det vet vi inte, men nej, kanske.
Ja. Men han visste om deras symbolik. Och liksom väldigt väldigt tydligt. Ja. Är den, för jag har skrivit väldigt mycket om den sista filmen han gjorde, Eyes Wide Shut.
Ja.
Där du kan läsa analyser där de här pelarna, den här åtta uddade stjärnan, Ishtarstjärnan, den här schackrutiga, och där symboliken och ritualerna drar över emot orger och riktigt hemliga, kusliga saker.
Ja, vi skulle säga att den filmen är verkligen handlar om ordnar och hemlighet, hemliga sällskap, verkligen. Mm. Ja.
Han dog innan filmen gick upp på biograferna.
Mm. Ja, den blev ju stor.
Det var bara för mig. Men det finns...
Nej, jag tyckte det var intressant just det. Där får vi verkligen de här olika ytterligheterna.
Ja. Liksom. Men den får man inte se när man är en nybörjare. Utan då, är man liksom högre upp i graderna.
Ja, just det. Och det har jag förstått.
Men
att det...
vad säger du om de andra? Vad intresserar dig mer?
Ja. Nej, men alltså, jag tycker att den här symbolen med ett G i mitten är ju intressant också. För jag har förstått så står ju G för någonting naturligtvis.
Vad är det här som, vad tror du det här är för någonting?
Där har vi cirkeln, tänker jag på då, när jag ser den där. Ja. En pass.
Precis. Ja. Det är en passare. Så sätter du i den ena udden och drar runt så får du
en cirkel.
Får du medelpunkten och en cirkel. Mm. Och vad är det här för någonting då?
Ja, det är en rät vinkel, eller ett vinkelmått, tänker jag, när jag ser det där.
Och det här är alltså byggarnas och arkitekternas verktyg.
Mm. Mm.
Och G-et brukar man säga...
I mitten där, ja.
Mm. Ja. Det står ju på engelska, eftersom de första frimurarlogerna var ju engelska, som på svenska, för God, Gud kan man säga.
Mm.
Men framförallt så säger man, det är geometrin.
Mm.
Geometry.
Mm.
Alltså konsten att kunna skapa ytor, rymder, vinklar, väggar, pelare, kupoler som håller.
Mm.
Och man har också sagt att det där G kan stå för gnosis. Mm. Alltså en gnosticism, en direkt kontakt, en hemlig direkt kontakt med en högre kunskap som inte riktigt är tillgänglig för alla.
Intressant.
Och den där?
Där har vi också en. Där har vi, det är ju en liknande symbol med passaren och vinkelmåttet och G-et, men även med ett öga i mitten och just den här strålglansen runt ögat. Då kommer det igen, ögat.
Ja. Och det är Horusögat om man tänker i den fornegyptiska mytologin.
Ja.
Och de har också det här, när jag tror att det är när man har blivit invigd till tredje graden. Det är den här ganska skrämmande ritualen där den som ska komma upp till den tredje graden, han får liksom sina ögon förbundna, man viker upp det ena byxbenet, han får gå barfota och han vet inte vad de gör, de känner han att de lägger honom ner och han ser ingenting, och sen kanske han bärs in i något mörkt rum och så vidare, och så hör han kanske skrämmande saker.
Mm.
Och när man sen lyfter på ögonbinden så är han med om en överraskning som är både skrämmande och hisnande, och jag ska inte gå in på kanske vad det är man får vara med om då. Men då skapar man en emotionell personlig erfarenhet av någonting. Mm. Och beroende hur man tar då. Men då kan man ju säga till exempel den här mannen i Norge, Roger Åse, han var med om den riten, så berättar han att han mådde inte bra av det, därför att det här är ju att man ska vänja sig vid tanken på döden och att liksom uppstå till en högre mening. Men,
visst blir man lagd i en kista, det är ju sånt där som man har hört många gånger om.
Ja.
Eller,
och i hans fall berättar han, var det så att han hade förlorat sin son i en trafikolycka året innan.
Okay.
Och då kunde han liksom inte bara uppleva det som en ritual, utan för honom så gick det så djupt liksom, för att han återfördes till vad som hade hänt hans son. Så det här är starka bilder och starka upplevelser, men som många frimurare känner har gett dem en slags andlig dop. som de är med. Och så vet man då inte vad som väntar härnäst och vad som kommer sen. Utan...
Men vi pratar om det så utan att liksom lägga över. Så tänker jag på mina erfarenheter i Knupen då.
Du gör det?
Ja, men jag gör det för jag kan ändå känna igen väldigt mycket av det i det här att man skulle få veta nya saker, det fanns hemligheter, det var överraskningsmoment och man får ju någon form av emotionell, som du säger, upplevelse som gör att man faktiskt lever i en spänning. Och jag tänker det här med att det kanske inte är karismatiska ledare inom frimureriet, men de har ju definitivt emotionella upplevelser som kan likna vid karismatik ändå. Alltså. För att det skapar ju någonting, skapar en emotionell känsla, tänker jag bara, ändå. Även om det kanske är olika, men ändå, och det kommer kanske inte från en karismatisk ledare, utan det kommer från en ritual istället. Ja. Men du får ändå den här berusningen av att...
Efteråt.
Upplevelsen.
Mörkret, rädslan, ovissheten. Ungefär som när ni kunde vara med om övergrepp, misshandel, långvarig utfrysning av eran kvinnliga ledare, av Åsa Waldau, som hon hette på den tiden. Och sen plötsligt så var ni tillsammans och fick vara med. Och då brukar du beskriva att hur kunde det kännas?
Ja, men den här euforiska känslan av att man har varit nedtryckt eller man har... Jag brukar ofta använda bilden av att man har fått nästan som strypgrepp om halsen och man får knappt luft och sen släpper man. Och då när man syret kommer till så blir det nästan som att man får liksom en jag lever igen. Och då blir man överlycklig och euforisk i sin känsla istället.
Nu håller ju du framför mig här, dina händer mot halsen och strupen. Ja. Och då kan jag säga det att i den här ritualen som vi just har beskrivit så har... den här mannen nu som ska genomgå den ritualen också ett rep runt sin hals som om han skulle hängas eller strypas.
Ja,
så att man arbetar med möjligheten att få den här starka känslomässiga upplevelsen. Och sen har de fantastiska, i alla fall här Båtska palatset i Sverige, liksom vackra rum med skinnfåtöljer där man då har delat någonting på det här sättet.
Sen tänker jag ändå att det är väldigt viktig skillnad som du säger från det jag pratar om mot frimurerier och andra ordnar. Det är som du säger att det är faktiskt barnförbjudet. Och det är en viktig skillnad.
Verkligen. Ja. Och kvinnoförbjudet.
Och kvinnoförbjudet.
I de flesta ordnar.
Ja, precis.
Och då vill jag påminna om att JFK, John F. Kennedy, han höll 1961 ett tal där han varnade för secret societies. Och han ville inte att man skulle ha secret societies. Han talade då till pressen och med faran med slutna sällskap. Och då vet vi till exempel att många utav makthavarna i USA har gått Yale-universitetet och där har man en förening för grabbarna som blir invalda som heter Skull and Bones, alltså dödskalle, de har dödskalle symbolen och många av dem har sedan höga ställningar i det amerikanska samhället och då har man förklarat en del, jag känner några Skull and Bones män bonus, men de har en ganska brutal och potentiellt väldigt genant ritual som de har gått igenom. Kanske med alkohol eller droger som gör att de har... Och då har de andra bevittnat det. Och då funkar det lite grann för oss människor som... Ja, någon typ av bröder. Man vill inte bli avslöjad. Du vet något om mig och jag vet något om dig.
En hållhake, ja.
Ja, på något konstigt sätt. Och det finns vid Harvard, det finns vid Princeton, liknande. Så att det är inte okomplicerat. Nej. Och det var detta som John F. Kennedy ville varna för.
Alltså det finns otroligt mycket att prata om, men tiden går. Så jag tror vi börjar närma slutet. Men jag skulle vilja ställa en sista fråga som jag kanske kan, vi kanske kan göra att vi kan hoppa till nästa program sen. För jag tänker så här, nu har vi pratat om ordnar. Och jag får minst en känsla av att det här är västvärlden som det finns. Finns något motsvarande i den andra öst? Vad säger du?
Det finns det, och framförallt så finns det då ordnar som har importerat en slags orientalism. Det som inte fanns i väst tänkte man sig finns i soluppgångens land i öster. Och det skulle vi kunna tala om, för att för 100 år sedan så betydde det otroligt mycket, inte minst i Jungs värld, att han var intresserad av teosofi och Madame Blavatsky, som kommer från den här typen av tankevärldar, och som där man pratar om Indien, och i Tibet skulle det finnas en ursprunglig urreligion och raser och konstigheter, och så föreställer man sig kanske att allt eller mycket av det som var tabu och man inte fick göra här, ja men det kunde man göra där när ingen härifrån var med. Och så var det, att det finns orientaliska ordnar som uppstod, och där frontfiguren väl var Aleister Crowley. Men det är verkligen ett hemligt sällskap som betyder mycket för New Age-rörelsen faktiskt. Så att,
det tycker jag låter som någonting som jag vill veta mer om. Så kanske. Tack så jättemycket för idag, Rigmor. Jättespännande och intressant.
Tack själv.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.